I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Om man har en summa pengar som ska investeras, då är det statistiskt korrekta svaret att investera allt på en gång. Sen kan vi ibland uppleva att det emotionellt känns bättre att sprida ut över tid, men då tror jag faktiskt en bättre lösning är att sänka risken.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 256 och idag är temat investera allt på en gång eller sprida ut det över tid, eller liksom också frågan så här: när ska man investera? Särskilt nu när börsen är liksom billig eller när den är dyr. Eller liksom så här, om man har en summa pengar. Liksom Och det kan antingen vara att man har fått ett arv eller man har sålt ett boende eller man har sålt sitt företag. Eller,
ja, jag förstår precis varför vi tar detta nu. Eftersom det är lite så ostadigt. På börsen, eller jag vet inte, jag säger det, men säg vad du tänker.
Nej, men jag tänker att detta är också så här del 6 i vår serie Just Keep Buying, vilket är lite roligt för vår vän Caspian var så här: Jan, kommer du ihåg när du sa att detta skulle vara så här ett av två avsnitt eller ett av tre, och nu är du inne på 6. Men detta är ju liksom helt enkelt vår tolkning och försvenskning av Nick Maggiullis bok som heter Just Keep Buying. Han har ju bloggen Off Dollars and Data. Och jag påstår att detta är faktiskt en av de bättre böckerna jag har läst på senare år. kring...
Bara generellt om investering,
ja, men om sparande. Ja, liksom,
privatekonomi.
Ja, alltså, precis. Vi har ju pratat i de tidigare avsnitten. Och detta avsnitt är helt fristående. Liksom, det är dessutom en ominspelning av avsnitt 92 som vi gjorde för typ fyra år sedan på samma ämne. Men jag gillar att han pratar om rätt sak. Om rätt saker istället för att många böcker handlar om, så här, om en nyans. Och det som inte gör så stor skillnad egentligen. Medan till exempel bara den här förenklingen som Jonathan S. Stoltenberg sa till mig vid något tillfälle. Så här, lita aldrig på någon som inte kan göra ett ämne betydligt, betydligt enklare för nybörjaren. Men även kunna visa på nyanserna för experten.
Mm.
Och boken är på något sätt sammanfattad i så här, okay, vad är det enda man behöver tänka på? Ja, men det är fortsätt investera. Oavsett vad som händer.
Mm.
Men sen är det som i detta avsnitt, vi kommer att prata ganska mycket nyanser. Så vad ligger bakom just keep buying? Gäller det även liksom med tiden? Att okay, beroende på hur marknaden står, oavsett om den är billig eller dyr, ska man fortfarande göra just keep buying? Så att det blir mycket nyanser idag. Och det blir liksom de här frågorna. Okay, så jag har en summa pengar som jag skulle vilja investera. Hur gör jag det? Eller när ska jag göra det? Och sen så den vanligaste invändningen, för då brukar jag alltid säga så här, men det finns två svar på denna frågan. Och sen kommer alltid invändningen så här, jag har läst det där och hört det där, men gäller det även nu? Liksom. Så att den frågan kommer vi ta. Och som sagt, detta är en ominspelning av avsnitt 92, så det kan vara så här att du lyssnar på detta och tror att det är avsnitt 92, men det är
men
rätt.
Men blir det exakt samma? Det blir det inte.
Nej, det blir förfinat.
Liksom.
Ja, så att detta liksom handlar, detta kommer gå igenom. Vi tar avstamp i Nick Majulis bok, vi tar, och sen så tittar vi på lite vetenskapliga rapporter, vi tittar på rapporter från Vanguard, vi tar guldkornen från avsnitt 92 och sen tittar vi dessutom på hur det funkar i Sverige på den svenska marknaden. Så att det blir lite blandat.
Ja.
Och sen också lite diskussion kring liksom forumet.
Mm.
Och sen tänker jag, eftersom detta liksom ligger ganska nära, till exempel till skillnad från förra avsnitten som var ganska liksom mjukt, och vi pratade om liksom känslor och liksom hur förhåller man sig till sin portfölj och den typen, så är ju detta mer liksom konkret hur man ska göra. Då är det viktigt att veta att liksom detta avsnittet bygger mycket på statistik, på historisk avkastning, och det är inte en garanti för framtida avkastning. Och när man investerar så måste man vara medveten om att aktier kan minska, öka i värde, och i värsta fall kan man förlora hela sitt kapital, även om det är osannolikt med liksom indexfonder så som vi pratar om. Och att detta är inte finansiell rådgivning, och det säger sig självt också att detta materialet har vi liksom sammanställt från Nick Majulis bok, från Vanguard, från egna simuleringar eller egna beräkningar och lite liksom, och forumet. Så att, så att detta är så att istället för att du behöver lägga ner liksom massor av tid på research som jag har gjort, så kan du få liksom svaren direkt. Så mer villkor finns på riketsammans.se. Och sen tänkte jag faktiskt att för en gångs skull ge lite sammanfattning, eller ge de två viktiga svaren, och sen kan vi nörda i nyanserna.
Det brukar du göra.
Nej, inte så ofta, men jag vet inte, jag fick den här feedbacken från en läsare som var så här, Jan, din podd och hemsida är jättebra, det är sånt där som man borde göra men som jag gör sen för att det är liksom för långt.
Yeah.
Och så fick jag så bara, ah, shit, det där måste vi göra något åt. Och så tänker jag så här, okej, men om man får liksom det man behöver, 80% av det man behöver inom 10 minuter, så kanske man har...
Så man klar sen.
Så är man klar sen, och så kan man, behöver man inte lyssna
har
på liksom nörderiet.
Nej.
Liksom. Men om man tittar på den här frågan, okej, ska jag investera allt på en gång eller ska jag sprida ut det, så finns där liksom, jag skulle säga, två eller tre typer av rätt svar. Det liksom matematiskt korrekta svaret är investera allt på en gång. Vi kommer att prata om varför det är lönsamt. Det korta svaret är att marknaden tenderar att gå upp, och ju mer upp den går, desto liksom mer tid spelar tiden roll. Så ju fortare du investerar, desto mer tid är dina pengar investerade, desto mer kommer de gå upp.
Precis.
Problemet med det matematiskt korrekta svaret är att det kan vara emotionellt fel. Att då kan det emotionellt korrekta svaret vara spridd ut över tid, för att det är inget som är så sugigt som att man investerar allt på en gång och sen faller marknaden, och sen i värsta fall tar man ut, man freakar ut, tar ut alla sina pengar, och så har man förlorat för att det gick ner om man har missat uppgången.
Mm.
Så att det blir liksom, så att det blir ett emotionellt svar. Men Det kan också vara så att man gör en kombination av ovan, att man, jag brukar ibland säga, men sätt in hälften direkt och hälften sprider du ut eller liksom sådant. Och sen kan man naturligtvis kontakta en finansiell rådgivare och få lite hjälp med någon som håller en i handen, tänker jag. Och sen det som är nytt i detta avsnittet som vi inte pratade om i avsnitt 92 var faktiskt en sån här nyans som han och Nick Majuli skriver om. Och där han skriver så att okej, okay, istället för att göra det matematiskt korrekt och svårt att lägga in allt på en gång, så istället då för att göra så som jag brukar säga, att ja, sprid ut över tid, så säger han så här, ta hellre lägre risk men sätt in allt på en gång. Mm. Så att då kan det snarare vara ett tecken på att om det känns jobbigt emotionellt att göra matematiskt rätt, så kanske det är ett symptom på att du ligger fel i risk. Så vi kommer att prata om det också. Så att detta är lite sammanfattningen. Och sen är det precis som vanligt att vi har ju då Riket Sammansforumet. Och alltså, jag har ju sagt det så många gånger, jag älskar ju forumet, jag älskar människorna där.
Yeah.
För att man får så mycket mervärde. Och jag nördade lite att när jag gjorde research och satt med mina Excel-filer liksom så här mitt i natten, så var jag så här, fan, jag kommer inte kunna ha med alla mina diagram i detta avsnittet, men jag har ändå gjort dem, så var kan jag lägga dem?
Ja, så det då finns forumet. Och där finns ju också människor som uppskattar allt extra jobbet.
Ja, men exakt. Och då blev det en diskussion kring detta, och då är där en läsare som heter Nestor.
Mm.
Och det roliga med Nestor är att han är typ 70 plus, är i pension nu. Och
ja, det är bra, han har varit med länge.
Han har varit med länge, och framförallt så har han jobbat på bank typ hela sitt liv.
Det är jättebra.
Ja, och då skrev han, då hade vi den här diskussionen om så här vad som är statistiskt rätt, och sen är det några liksom också ingenjörer, och vi kommer läsa lite mer feedback, som hade vissa åsikter. Då. Men då tyckte jag att liksom Nestors kommentar var så pass bra att vi kan faktiskt unna oss att, liksom att läsa hela den.
Yeah.
Och sen kan man kolla, man kan läsa hela tråden, jag kommer att länka till den.
Mm. Ja. Ska jag läsa då?
Ja.
Nu kan jag bara i och för sig relatera till verkligheten. Så här fungerade för mig när jag var privatrådgivare för väldigt många år sedan, och detta har knappast ändrats. Många privatpersoner är livrädda för aktiemarknaden och att de ska förlora pengar. Körde man varianten med månadssparande blev kunderna oerhört mycket lugnare och många hoppade på tåget. Gick fonden ner i värde var de nöjda med förklaringen att nu köper du billigare och billigare. Hade jag förmått dem att sätta in en större summa på en gång om börsen hade gått ner markant, då hade de blivit oerhört oroliga. Jag är fullkomligt övertygad om att många hade bytt bank. Oerhört få kunder är intresserade och eller kan beskriva sannolikheter. De kan däremot i klartext se hur fonden har utvecklats. Jag kan försäkra att en förklaring till kund att en klumpsumma var bättre på grund av sannolikheten när fonden hade gått ner inte varit lyckad. Jag har jobbat med gemene man, medelsvensson, verklighetens folk eller vad vi nu ska kalla Sveriges genomsnittsbefolkning för. Jag försäkrar att oerhört få är mottagliga för några avancerade teoretiska resonemang. Däremot har det varit oerhört
lyckat
att få dem att komma igång med ett månadssparande. Det finns även möjligheter att de efter några år gör en större engångsinsättning. Försöker man med detta på en gång blir det lätt plattfall.
Mm. Jag tycker att det är liksom ändå en superfin liksom sammanfattning.
Ja, det är det, och jag tycker också det är jättebra att Nestor har jobbat på bank och varit med så länge och liksom sett hur det går till i verkligheten. Alltså, vi är inte mottagliga för avancerade resonemang. Vi vill att det ska vara enkelt. Vi vill helst inte förlora pengar på kuppen.
Nej, men precis.
Och det är ju jättemycket tillit också när man pratar med en bankman som man upplever hjälper en.
Ja.
Eller liksom för, alltså man känner sig trygg med.
Ja, men precis. Så att där är liksom så att även om vi nu kommer nörda i liksom statistiska svar att när överpresterar en engångsinsättning mot en utspridning över tid, så tänker jag så att detta är så viktigt att hålla i huvudet. Och detta är liksom typisk avvikelse från det Nick skriver. Liksom för han är så här, detta är statistiskt rätt att göra så här, medan jag upplever också lite som nästa, när man träffar människor där ute så behöver man ibland inte göra det som är liksom statistiskt rätt. Och sen var det ytterligare en JFB-läsare som kom, han som hjälpte oss med pensionsavsnittet.
Mm. Yep.
Och då skrev han också så här att jag tror att andra aspekter på den här frågan är till exempel att hur stor är summan? Att det är väldigt stor skillnad att om jag ska liksom investera 10, alltså säga att jag har 1 miljon investerat och jag får 10 000, då behöver jag inte sprida ut de 10 000. Eller om jag får liksom 100 000, alltså 10% av mitt kapital. Eller om det är så att jag har 100 000 investerat och sen får jag 2 miljoner i arv. Alltså att det är stor skillnad i hur man reagerar beroende på beloppet.
Yeah.
Och sen skriver man också att det är en stor skillnad på hur man fick summan. Att liksom, det är en skillnad för det som arv eller liksom som en engångsgrej. Eller om det är en bonus jag kommer få varje år.
Mm.
Än med. Så att det är också så här, för att om jag får ett arv, då är det så här, ja, du kommer sannolikt inte få fler sådana arv. Och då blir det dessutom, som Moa har pratat om, ett känslomässigt paket med de där pengarna. Så att vi är aldrig rena, så att säga, utan det där. Och sen så naturligtvis skriver han personlighet och risktolerans. Vad är jag liksom, vad har jag för risk? Har jag upplevt en börskrasch? Till exempel vissa finansiella rådgivare, mig, nu är jag inte finansiell rådgivare, men jag håller med om detta resonemanget, att istället för sådana, när man pratar om så här riskformulär, man ska fylla i så här, hur liksom tänker du om volatilitet, standardavvikelsen är 10% eller så här, helt meningslösa frågor. Utan en mycket bättre fråga är så här, hur reagerade du 2008? När börsen föll.
Hur kändes det?
Ja, och men även den frågan i sig är värdelös, för att min ekonomi 2008 och idag är helt olika. Jag är en annan person idag än 2008.
Ja, och kommer du ihåg det ens? Liksom?
Ja,
alltså,
precis.
För jag har nog aldrig varit i kontakt med min
2008.
Ja, med min 2008. För jag liksom investerade inte aktivt så som du gjorde då.
Ja.
Men alltså, man vet inte sin risktolerans.
Nej, precis.
Men, det är jättesvårt att säga något om den ju.
Ja, och sen naturligtvis handlar det om tidshorisont. Liksom, det är stor skillnad på om jag ska investera pengarna 3-5 år eller 0-2 år, då ska de inte ens vara investerade. Eller om det är pension för 20-30 års sikt. Så att, där, är liksom, där kommer in andra aspekter på det här. Och naturligtvis även kunskap och erfarenhet och kompetens. Så att det är roligt, så att JFB, han sammanfattar det. Han skriver så här, så i extremerna så kan du läsa.
Nej, det är för litet för mig.
Okej, men då skriver han så här. En erfaren person med lång tidshorisont som är ganska riskbenägen, som plötsligt fått en bra summa pengar, men det är ändå en mindre andel av det totala kapitalet. Absolut, kör in allt på en gång som en klumpsumma. Medan så skriver han så här, medan en rookie som tänker på att använda pengarna om ett fåtal år, som är lite velig, så skriver han i parentes som jag, och plötsligt fått ett fett arv eller närstående som dubblar personens kapital, då måste det vara rimligt att pytsa in kapitalet under en längre period. I ett extremt fall kanske till och med flera år, för att skapa just erfarenheten och inte chicken out.
Ja. Yeah.
Liksom. De är så kloka på forumet. Mm. Och detta var så här, detta hade jag nog inte tänkt på, utan jag hade ju nog efter sammanfattningen bara kört på.
Mm.
Bra, så nu är detta en sammanfattning, mindre än 15 minuter. Det är det viktigaste. Bra, nej, men då har vi gjort sammanfattningen, tänker jag. Så att då blir det lite reklamavbrott. Och reklamavbrottet är som vanligt att vi vill bara säga tack till dig som är i vår Riket Sammans-community på Patreon, som gör detta möjligt. Alltså jag vet inte, jag har blivit så medveten om den tacksamheten, att jag bara liksom kunde sitta så här 6 timmar med min Excel-fil och göra grafer och sammanställa data från svenska börsen, för att sen göra detta avsnittet och kunna lägga så här, titta, så här har det historiskt sett ut på den svenska börsen.
Ja, men att du kan lägga den
börsen.
Tiden, att du har...
Ja, att vi kan lägga, att vi kan prata om det här, göra ett avsnitt här på 1 timme 20 minuter om just det här.
Och det är tack vare vår community, yeah, Patreon.
Ja, yeah, och sen att det är så mycket roliga, liksom, nu har vi mycket digitala träffar, men som att vi har liksom investmentbolag som kommer och hälsa på, vi kommer ha en så här kurs i vad händer om krisen kommer, vi har haft liksom pratat om observationsglapp, vi har pratat om skam, vi har pratat om specifika investeringar, vi har pratat om så här portföljvärdering eller bolagsvärdering. Alltså, där finns så mycket liksom kunskap i communityn och liksom möjligheter, och att det blir liksom så här win-win, att vi försöker hjälpa till med extra material, vi försöker hjälpa till med möjligheter som inte annars finns, och att vi kan göra de här avsnitten liksom mer reklamfria än this is it. Liksom, yeah. Att behöver inte prata. Så att man går in på patreon.com/riketillsammans eller klickar sig via detta, via länken i beskrivningen. Och sen när man börjar, det som de flesta väljer är så här 75 kronor ex moms per månad, men man kan välja ett annat belopp. Om man är student till exempel så kan man välja 10 kronor i månaden om man vill det. Och det är ingen sån att du får mindre, utan jag är så här, vi är på olika delar av vår ekonomiska resa och man kan bidra.
Man får ändå tillgång till samma material. Ju.
Ja, precis. Mm. Så att tack till dig som är Patreon och till dig som inte är där. Hoppas att vi ses där och bara prova på, tänker jag. Bra, då tänker jag att då hoppar vi ner liksom i nyanserna och lite nörderiet.
Mm.
Och kapitlet i hans bok, då är vi på 13 av 20. Så att, så att jag tror att det brukar bli ett avsnitt per två kapitel, så vi har kanske fyra avsnitt kvar. Eller tre. Men han själv sammanfattar kapitlet så här: buy quickly, sell slowly. Alltså så här, när du ska in i marknaden, köp din position snabbt. När du ska ut ur marknaden, sälj av den långsamt. Och så motiverar han det så här, så du kan läsa. Mm.
Since most markets are expected to rise over time, buying quickly and selling slowly is the optimal way to maximize your wealth. If you don't feel comfortable with this, then what you're buying or selling might be too risky for you.
Ja. Så allt bygger ju på att vi har en förväntan om att marknaden ska gå upp över tid. Och om vi har en förväntning att saker ska gå upp över tid, då vill vi köpa så fort som möjligt för att det kommer gå upp över tid.
Mm.
Och om jag ska sälja, då vill jag sälja över så lång tidsperiod jag bara kan, eftersom jag har en förväntan om att det kommer gå upp över tid. Yeah. Liksom. Och det går ungefär, tror 6 av 10 gånger går det upp.
Mm.
Och det är lite roligt för att Nick då, apropå att förenkla, så refererar han till Hans Rosling. Och så säger han liksom så att i vissa områden så kan man liksom, återigen, man kan nörda ner och ha 100 mätpunkter. Men Hans Rosling var ju väldigt duktig på att istället för att visa ett helt batteripaket av nyckeltal för ett land, så sa han så här, nej, men vi kan titta på barnadödlighet.
Ja, utvalda punkter.
Utvalda, och så sa han så här att just den här punkten, barndödlighet, sa väldigt mycket. Så att, kan du läsa vad han skriver?
So this number 14 tells us that most families in Malaysia have enough food. Their sewage system doesn't leak into their drinking water. They have good access to primary health care. And mothers can read and write. It doesn't just tell us about the health of children. It measures the quality of the whole society.
Ja. Mm. Så att liksom med ett nyckeltal kan man dra väldigt många slutsatser. Och liksom för aktier eller för liksom investeringar, så är motsvarigheten till detta nyckeltalet, skriver han så här: the one piece of information that can guide your investing decision is most stock markets go up most of the time.
Mm.
Det är liksom den liksom den enda.
Skönt, det är bara det vi... Jag har också tänkt det, att varför ska jag hålla på liksom?
Ja.
Det går upp ändå.
Ja, men precis. Ja.
Jag behöver inte oroa mig.
Ja. Ja. Warren Buffett är inne på liknande tema. Du kan läsa vad han har skrivit.
Ja. In the 20th century, the United States endured 2 world wars and other traumatic and expensive military conflicts. The Depression, a dozen or so recessions and financial panics, oil shocks, a flu epidemic, and the resignation of a disgraced president. Yet the Dow rose from 66 to 11,497.
Ja.
Och Dow Jones säger det väl?
Ja, det är precis. Det är amerikanska börsen där man mäter i punkter.
Mm.
Och så att det har liksom gått från 66 till typ 12 000. Alltså det är ju typ
under
1900-talet. Ja. Och det är ju liksom flera hundra gångers utveckling. Mm. Liksom. Så att, och detta är liksom, för dig som tittar eller för dig som bara lyssnar, så tänkte jag ha en graf. Det finns alltid ett bildspel som det finns en länk till som du kan titta på. Men annars ska vi bara beskriva grafen. Och denna grafen är en graf från 1950 till 2013 på amerikanska börsen, där man just har lagt in alla de här kriserna. Eller ja, liksom de mest kända så här.
Det är mycket liten text, ja, alla kriser.
Kubakrisen, Koreakriget, Vietnamkriget, Sovjetunionens fall, bombningen i Libyen, Nixon som avgår som president, Irak, båda Irakkrigen, finanskrisen 2008. Mm. Och oavsett, trots alla de här så ser man väldigt tydligt att börsen går upp.
Ja.
Och det är inte bara liksom att den går upp beskedligt, utan den grafen som jag faktiskt har, du som tittar på det, svårt att notera, men att grafen är logaritmisk. Så det betyder att det inte ens är så här att det går lite så här beskedligt upp. Alltså det går bizarrt, brutalt upp på en lång tidsperiod. Så att kriser är inget nytt. De kommer och går även nu när vi spelar in detta maj 2022. Där det är lite som så här, vi har inflationsoro och liksom så kommer räntorna öka. Vad kommer ändå fastighetsmarknaden? Vi har kriget i Ukraina. Så när vi tittar på detta om 10 år eller om 20 år så kommer detta vara en blipp. Precis som på denna grafen så kommer det stå Ukraina-kriget. Där kommer stå inflationsoron 2022 till 2020x och
liknande. Men det blir som att det blir inte så... Egentligen är inte så stort drama för en, även om det är ett drama i samtiden. Liksom.
Ja, så att man behöver liksom inte oroa sig så himla mycket. Mm. Så att när vi då kommer nu, när vi är i den här frågan, så ska jag investera allt på en gång, ska sprida ut över tid, så tänker jag så att det är viktigare med vilken portfölj du väljer, alltså hur du väljer att investera än hur du startar upp den.
Ja.
Så att jag påstår så att uppstarten är mindre viktig än vad målläget för den här portföljen är. Och om man nu har fått den här summan pengar eller liksom du vill investera, så skulle jag säga att den första frågan att ställa sig är så här, är det ens rätt sak att investera den, alltså på börsen? Utan har du liksom tittat på andra alternativ som till exempel amortering, eller har du tittat på liksom konsumtion, att ska du liksom att investera kanske kan vara fel grej, och sen lägger vi ett helt avsnitt på, alltså okej, hur investerar du på rätt sätt? Men det spelar ingen roll om det är rätt sätt om jag gör fel sak på rätt sätt, så att säga. Så att repetitionen där brukar jag säga att först och främst den liksom så här enskilt viktigaste datapunkten är för hur jag väljer att investera mina pengar är tidshorisonten. Och där introducerade vi avsnitt 238 som jag rekommenderar varmt. Det här att är tidshorisonten kort, alltså 0-3 år, då ska det inte investeras. Då ska det in på ett bankkonto med insättningsgaranti. Är tidshorisonten lång, alltså mer än 10 år, ja, men då ska det 100% in i en fondrobot med 100% aktieexponering eller en global indexfond.
Mm.
Och då är det typ Lysa som vi gillar, och där finns en sponsrad länk till, eller en billig global indexfond, typ Länsförsäkringar Global eller Avanza Global eller liknande. Och om man inte vet tidshorisonten, att du är så här, nej, det är mindre än 10 år, men det är mer än 3 år, då brukar vi kalla det för så här, jag vet inte tidshorisonten.
Ja.
Och då kan man ta 50-50, 50% av pengarna på ett bankkonto, 50% i en då fondrobot med 100% aktier, eller helt enkelt lägga det i en fondrobot och ta 50-50. Det pratar vi om i avsnitt 238 eller avsnitt 99. Mm. Så att det är lite repetition.
Men vad har man vet inte horisontpengarna till egentligen? Vad kan det vara? För det är ju inte resor det där, det är något helt annat.
Ja, nej, men det är liksom kanske så här, jag ska gå i pension om 5 år. Jag behöver en del av pengarna då. Så att det kan vara liksom så här möjlighetspengar. Jag tycker den är klurig.
Jag tycker också den är klurig.
Vi har ju liksom mest pengar antingen i korttidshorisont eller långtidshorisont. Typ pension. Brukar jag säga buffert eller pension, och sen allt däremellan är egentligen nice, men det är lite scope för ett annat avsnitt där vi pratar om så här, vad är det jag ska spara till egentligen i mitt liv, och där de korta svaren är så här, buffert, boende och pension, that's it. Så att ofta blir det ju liksom, ja, vi vill byta boende, men vi vet inte om vi gör dem 3 år eller 4 år precis, eller 6 år. Men poängen här är i alla fall att ju längre sparhorisont, desto jämnare avkastning, desto lägre risk, desto högre sannolikhet.
Mm.
Och hoppar vi då in, då börjar Nick i boken med ett tankeexperiment. Och då säger han så här, okej, men föreställ dig att du ska investera 1 miljon och du har liksom 2 alternativ. Att du får lägga in hela miljonen på en gång, eller du får sprida ut det med 1% per år de kommande 100 åren. Så att vad skulle du liksom valt?
Alltså, alternativ 2 låter inte bra för mig.
Alltså,
de behöver inte hålla på och sprida ut över de kommande 100 åren.
Ja,
Nej, men, nej. Nej, men exakt. Där finns ju ett tredje alternativ som är skitkass, så att det kommer vi ta upp i nästa avsnitt.
Okay.
Och det handlar så här, vänta tills kraschen kommer och investera då, som känns...
Men är det ett reellt...
Nej, det är ett skitkast alternativ.
Nej, jag tänkte att han tar inte upp det som en sån här, men det här är också ett alternativ.
Nej, men vi kommer ägna ett helt avsnitt och visa hur dåligt det alternativet är.
Okay.
För att det är så vanligt att man vill göra det. Att man tänker såhär, jag sitter med pengarna utanför tills marknaden kraschar.
Det är ju extremt
och då
vanligt.
Men vi kommer beröra det lite. Men då skriver Nick, som på detta tankeexperimentet, du har 1 miljon in med det på en gång eller 1% de kommande 100 åren, 1% per år de kommande 100 åren. Då skriver han så här.
Ja, if we assume that the assets you are investing in will increase in value over time, otherwise why would you be investing? Then it should be clear that buying now will be better than buying over the course of 100 years. Waiting a century to get invested means buying at ever higher prices while your uninvested cash also loses value to inflation.
Mm.
Och så plus då att man kanske inte lever längre.
Ja, precis. Nej, men så att här blir det liksom, när man tar vissa av de här exemplen till sin extrem, så blir de tydliga. Och här blir det ganska tydligt att om man ska sprida ut över 100 år, det är ingen bra idé.
Nej.
För att det blev det så tydligt. Och han skriver vidare.
We can take the same logic and generalize it downward to periods much smaller than 100 years. Because if you wouldn't wait 100 years to get invested, then you shouldn't wait 100 months or 100 weeks either. It's as the old saying goes, the best time to start was yesterday, the next best time is today.
Ja. Jag gillar ju det. Det är en variant på det där kinesernas. Bästa tillfället att plantera träd var för 20 år sedan. Näst bästa tillfället är idag.
Mm.
Liksom. Så att jag upplever att detta blir ganska, ganska tydligt på det här sättet. Det är varför detta inte är självklart, att varför vi behöver prata om det, är ju att det känns inte så. Och då skriver han så här om det.
Of course, this never feels like the right decision because you are left wondering whether you could get a better price in the future. And guess what? That feeling is accurate because it's very likely that a better price will appear at some point in the future. However, the data suggests that the best thing is to do is to ignore that feeling altogether.
Mm. Precis, för att man känner liksom så här, jag har rädslan, detta pratar inte han om i boken utan detta är min egen tolkning, är ju att vi är rädda för känslan av ånger.
Mm.
Att jag kommer göra någonting där jag kommer ångra mig och kanske inte ens många gånger kommer ångra mig för att jag har gjort en dålig affär. Det är ofta så att vi slår på oss själva. Men liksom än värre att jag var dum. Med att jag framstår som en idiot.
Och vem ska du framstå som en idiot för? Är det
mig själv eller andra. Yeah. Liksom, att, du vet, jag investerar och sen så... Min partner är liksom, okej, titta, nu har detta gått ner och så ska jag förklara att portföljen är ner eller liknande.
Mm.
Och det som jag tycker är intressant här är ju dock att han säger så här, ja visst, det är en ganska hög sannolikhet för att i framtiden kommer ett tillfälle då priset kommer vara lägre. Men att liksom datan och det matematiska kommer att visa att det bästa man kan göra är att liksom så här, okej, jag fick denna känslan, jag skiter i den. Och resonemanget är så här.
Mm. Vad skulle du säga? Jag tänkte bara att, för när jag läste det så tänkte jag så att han, jag tänkte fel, som att han menade att priset kommer ju vara högre.
Mm.
För att börsen går ju upp.
Ja.
Så att priset kunde lika gärna vara högre. Alltså att det kunde vara dyrare ju.
Ja. Ja,
som att det kan vara billigare.
Ja, precis. Nu är det lite förvirrande, men låt oss titta på det.
Ja.
Så att om man tar en slumpmässig börsdag mellan 1930 och 2020 på den amerikanska börsen, för det där är liksom mest data och enklast att få tag på. Och då tittar vi på Dow Jones. Då är sannolikheten 95% att någon dag i framtiden så kommer kommer du ha en bättre kurs. Är du med?
Ja.
Ett bättre, alltså ett lägre pris.
Okej.
Okay. Är du med? Men liksom så här, ungefär en av 20 börsdagar, det vill säga en gång per månad eller 12 gånger per år, kommer du ha möjligheten att göra ett kap. Är du med? Då är det billigare än vad det är idag. Problemet är att de andra 19 dagarna kommer du ha möjligheten liksom för att besöka Ångers tempel. Det vill säga att 19 dagar kommer det vara högre och en av 20 dagar kommer det vara lägre.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men om vi liksom tittar på det är att det är oerhört svårt att sitta och vänta på den här dagen. För att om liksom medianen för att hitta en bättre kurs, som är liksom att aktierna rör sig, så medianen att hitta en bättre kurs är 2 dagar. Mm. Men genomsnittet är 30 dagar. Så att då, jag kommer till detta, detta är, det får man hålla 2 tankar i huvudet. Så det betyder att även om medianen, alltså det mittersta värdet innan jag får ett bättre kurs än vad jag får idag, är 2 dagar, så är det någonting, alltså outliers, alltså sådana extrema värden där det ibland tar mycket, mycket längre tid som drar upp medianen från 2 till 30.
Yeah.
Är du med?
Yeah.
Och då är liksom problemet är att det kan hända att det billiga priset aldrig inträffar.
Mm.
Att det liksom, vi är på en permanent högre nivå. Och det andra är att det kan ta extremt lång tid innan det här billiga priset kommer. Att till exempel om man ville liksom köpa då när finanskrisen bottnade ut 9 mars 2009. Så det senaste tillfället då börsen var på samma nivå som 9 mars 2009 var 14 april 1997.
Mm.
Så att om man satt där i liksom april 97 eller efter den 14 april, säg 15 april 97 framåt, om man tänker så här, ja men där är en median 2 dagar och ett genomsnitt på 30 dagar innan jag kan komma,
lite.
Det är bara vänta lite, så hade du fått vänta i över 12 år.
Ja.
Och jag påstår så här att
det är rätt lång tid.
Ja. Det påstår att liksom så här, ingen hade ju suttit och väntat i 12 år med pengar på sidlinjen.
Nej,
för
man
att köpa in
också...
sig.
Ja.
Liksom, ja. Och då pratar vi inte ens om liksom det man har förlorat på inflationen. På
nej,
2%
precis, ja.
På de 12 åren. Ja. Så att det är liksom i teorin, när man tittar på facit så ser det väldigt enkelt ut. Så här, ja, men det är hög sannolikhet för att du någon gång i framtiden kommer ha en lägre kurs. Men du vet inte när den kommer, du vet inte på vilken nivå.
Nej.
Och därmed är det bästa man kan göra att investera liksom idag.
Mm.
Och det är detta som också gör att många, särskilt i början, att man upplever att tajma marknaden är så attraktivt. Att ja, men jag sitter på sidlinjen och väntar tills det blir billigare. Att det är väldigt liksom teoretiskt enkelt att förstå, men det är så extremt svårt i praktiken.
Mm.
Liksom, ja, det är klart att du vet, folk för 3 eller kommer jag, när jag brukar säga så här, 5 år sedan kunde väntat och liksom köpt vissa aktier eller fonder. Idag, vi hade det uppe i något avsnitt, att till exempel Tinne Ny Teknik har ju inte slagit en vanlig global fond just nu.
Nej.
Men då hade man liksom fått sitta och vänta liksom de här åren på att det ska inträffa.
Mm.
Så att då skriver Nick Majuli så här.
Yeah. As a result, the best market timing approach is to invest your money as soon as you can. This isn't just an opinion of mine either. It is backed by historical data across multiple asset classes and multiple time periods.
Ja. Och i nästa avsnitt så kommer vi ha en av Nicks, en av artiklarna han har blivit mest känd för på nätet, heter typ så här, inte ens Gud kan tajma marknaden. Och så har han ett resonemang kring att även om man är Gud och vet hur kursen kommer att se ut, så kommer det vara extremt svårt att tajma marknaden.
Ja. Intressant.
Ja, så det blir nästa veckas liksom, avsnitt. Mm. Så att då, om vi tittar på det, så har vi fortfarande de här två alternativen. Och då skriver att om, eller så här, simuleringarna vi kommer att titta på nu är att jag går in med allt på en gång eller att jag sprider ut över 12 månader. För 12 månader är någon slags rimlig period. Mm. Jag vet inte om detta är från Vanguard eller från Nick Maggioli, men du kan läsa vad det står.
Mm. If you invested into the S&P 500 using these two approaches across history, you would find that the average in strategy generally underperforms. By now most of the time.
Alltså så att det är två strategier. The average in är att sprida ut över tid.
Yeah.
Det kallas liksom average in, och sen buy now, det är att du köper allt på samma.
Yeah.
Ibland så brukar man, när man läser forskningsartiklar, så kallas det ena då DCA, dollar cost averaging, alltså att jag tar mig in över tid, eller lump sum investing, LCI, att jag investerar allt på en gång. Så här kallar han det buy now och average in.
Yeah. To be more precise, average in underperforms buy now by 4% in each rolling 12-month period on average, and in 76% of all rolling 12-month periods from 1997 to 2020.
Ja, så vad han säger här är att den här att sprida ut över tidsstrategin underpresterar med ungefär 4%. Alltså du får 4% lägre avkastning på en rullande 12-månadersperiod i genomsnitt, och 76%, alltså ungefär 3 av 4 gånger, så kommer engångsinvesteringen vara bättre än att sprida ut över tid. Ja. Och det är detta som vi, nu är vi inne på det matematiskt korrekta svaret. Så att återigen, som vi sa i början av avsnittet, man måste hålla två tankar i huvudet. Det är ett matematiskt svar, och just nu är det mycket fokus på det matematiska.
Mm. While 4% might not seem like much in a year, this is only on average. If we look at the level of underperformance over time, we would see that it can get far worse.
Ja. Så att du får, så att ibland, så detta påpekade Night Owl, jag tror jag citerar honom här avsnittet också, en forummedlem, då skrev han så att ibland så tror vi att alternativet är så att investera allt på en gång i hög risk, och att jag sänker risken med då att sprida ut över tid. Men det gör jag inte den matematiska risken.
Nej.
Men jag sänker den emotionella risken, eller den emotionella kostnaden, så kan man säga. Jag sänker den emotionella kostnaden, och om jag genom att sänka den emotionella kostnaden kan undvika att jag freakar ut, ja, då har jag sänkt risken på den totala.
Yeah.
Men det är inte som att det inte finns några risker med att sprida ut över tid strategin.
Yeah.
Och nu blir det lite så här grafbonanza, så jag tänker att vi kommer inte lägga tid på den, utan den som tittar kan pausa och titta på grafen. För dig som lyssnar så har vi bara plottat liksom då det här 97 till 2020, och så har man tittat, okej, under den här perioden, när var det mer lönsamt med att ha en, lägga in allt på en gång, och när var det olönsamt? Och så visar man det på graferna, och då ser vi att majoriteten av tillfällena så är det mer lönsamt med att gå in på en gång. Det är i princip bara under 2008 och 2001, alltså när vi hade IT-bubblan och finanskrisen, som det är bättre med att sprida ut över tid. Mm. Eftersom när du köper in på toppen och det går ner, så säger det sig själv att då är engångsinvestering dåligt. Då är det bättre med att sprida ut över tid, eftersom du får lägre och lägre kurs i nedgången. Men alla andra perioder av uppgång är ju engångsinvestering mer intressant. Och det stämmer för perioden 97 till 2020, det stämmer för perioden 1920 till 2020, alltså på en 100-årsperiod. Och nu tittar han ju på amerikanska börsen. Jag själv rådde mig göra om detta för hans beräkningar, fast för svenska börsen. Och det är samma sak, att det är i princip bara så här 1987 när vi hade kraschen, 2001, 2008, typ en viss period under 2016, då det var bättre med Men som man ser i grafen. Att,
det är inte många tillfällen.
Nej, ser man i grafen så är majoriteten av grafen är i det blåa som tyder att det är bättre med en engångsinvestering. Så att det är väldigt, väldigt sällan det faktiskt lönar sig med en DCA utifrån en matematiskt perspektiv.
Mm.
Och det som jag också upplevde var nytt i Nick Maggiulis bok som jag tog med mig så här, ah, wow, detta har inte jag tänkt på. Det var ju att jag har ju normalt bara tänkt på detta på aktier.
Ja.
Men han undersökte detta även för andra tillgångar.
Mm.
Alltså till exempel bitcoin eller guld eller tillväxtmarknadsaktier eller amerikanska aktier eller developed markets eller emerging markets.
Mm.
Och i alla tillgångsslag så återfanns detta fenomenet. Att det var bättre att gå in på en gång än att sprida ut över tid. Och sen var underprestationen mellan 2-4%. För bitcoin då var det extremt för att bitcoin svänger så mycket. Där var det liksom nästan så här genomsnittliga underprestationen var 96%. Och sen i hur många fall det var lönsamt så var det i alla 6 av 10. Så mer än hälften av fallen var det för alla liksom tillgångsslag.
Mm.
Så att jag tycker att det är liksom så här, jag gillar ju när man har en insikt eller liksom en tes och den funkar i alla tidsperioder, den funkar i alla tillgångsslag, etc.
Alltså det är konsekvent.
Det är konsekvent, säga. Liksom. Mm. Och det finns dessutom, liksom, det går återigen i andra studier också. Att jag dubbelkollade med Vanguard, där Vanguard säger väldigt tydligt att sprida ut över tid är bara bättre i de 20% sämsta börsperioderna. Så att alla, eftersom börsen, återigen, vi förväntar oss börsen går upp över tid på lång sikt, så betyder det att i 8 fall av 10 är det bättre med en engångs än sprida ut. Mm. Liksom. Och så finns det massa grafer för det. Vad skulle du säga?
Men Vanguard, vad gör de nu? De är sådana...
De är fondförvaltare och rådgivare. Ja. Så att de har en ganska... Jag gillar ju deras
research. De har väl en sån forskningsavdelning? Väl?
Ja. Mm. Och så släpper de såna här rapporter. Jag tror att den rapporten heter ju så här dollar cost averaging just means taking risk later.
Mm.
Liksom. Så då tittar de på mycket data. Så att jag gillar det här att liksom vi tittar på det från olika källor, i olika tidsperioder, i olika marknader. Vi tittar på svenska aktier så stämde det ganska exakt och liknande.
Ja, det är ju intressant om det skulle vara någonstans som det inte stämmer. Alltså då blir man ju intresserad.
Ja, precis. Men det har vi inte hittat.
Vi har inte hittat det.
Ja. Så att egentligen, alltså nu har vi lagt ganska mycket tid på att nörda i det. Men egentligen är det ganska logiskt som vi var inne på. Eftersom börsen går mest upp så kommer det vara mer lönsamt. Och mitt så här kom ihåg-regel är, det handlar om tid. Ju mer tid, desto bättre avkastning, desto jämnare avkastning, desto lägre risk.
Mm.
Så tid, jag brukar ibland tänka som att jag ska sätta mina pengar i jobb. Och då blir det så här, varför ska jag inte sätta dem i jobb så fort som möjligt? Det är liksom det som är tanken. Mm. Så, och Vanguards slutsats då... Du kan läsa vad de skriver.
We conclude that if an investor expects such trends to continue, is satisfied with his or her target asset allocation and is comfortable with the risk return characteristics of each strategy, the prudent action is investing the lump sum immediately to gain exposure to the markets as soon as possible.
Ja. Så de säger så här, givet att du har gjort rätt sak, att, liksom, att du ska investera dem, att du har din portfölj, allokering, hur mycket som ska vara i aktier och räntor. Så när det är bestämt och du ska starta upp, så säger han liksom så här, ja men the prudent action is investing immediately.
Ja. Yeah.
Liksom. Mm. Så att de hedgar lite det som jag sa i början också, att liksom, okej, men är tidshorisonten bara 1 år för dina pengar? Ja, då spelar det ingen roll att liksom hur du investerar, för de ska inte investeras, de ska vara på ett bankkonto.
Mm.
Nej, men så det viktiga är ju att man gör rätt sak på rätt sätt. Att det spelar ingen roll om vi liksom fokuserar på att göra fel sak och sen så försöker vi liksom fixa till det genom att göra det på rätt sätt.
Mm.
Och här behöver man ju liksom till viss del titta på att ja, det är en viss högre risk i att investera på en gång i form av så här, som man pratar standardavvikelse, så att det klassiska riskmåttet. Men som vi till exempel hade en diskussion i forumet där framförallt Night Owl, som jag påstår är en av de som har liksom mest så här matematisk och statistisk talang, är att om man alltså så här, tittar på worst casen mellan sprida ut över tid och investera på en gång, så är de inte så, skiljer de sig inte så jättemycket. Nej. Så att man ska inte bli lurad av att man tror att ja, men, om jag väljer att sprida ut över tid så kommer det, så tar jag liksom ingen mindre risk. Utan då är, tror jag att vi är tillbaka till Nicks då förslag som var det nya för mig. Så att, ja men vet du vad, det kanske handlar om att jag ska göra en engångsinvestering fast jag ska ändra på portföljen istället för att försöka manipulera risken i uppstarten på det. Och han skriver det rakt ut så här.
However, if you're worried about risk, then maybe you should consider following the buy now strategy and investing into a more conservative portfolio instead.
Det vill säga en mindre aktieexponering med räntor, eller så som vi pratade i avsnitt 238 och 99. Att, ja, men, om jag har 100 000, så istället för att sätta 100 000 i aktier så kanske jag sätter 60 000 i aktier och 40 000 på ett bankkonto med insättningsgaranti. Och då har jag en lägre totalrisk än att jag tänker att ja, jag investerar fortfarande 100 000 i aktier om jag sprider ut över 12 månader.
Mm.
Det är liksom det som han pratar om. Och för mig blir det så här, logiskt, smart har jag inte tänkt på 25 år.
Nej.
Liksom. Du kan skriva.
For example, if originally you were going to average in to 100% US stock portfolio, you could follow the buy now strategy into a 60-40 US stock or bond portfolio to have slightly better returns for the same level of risk.
Ja. Så att, och sen, så att detta är för mig liksom så här, detta är egentligen ett mycket smartare sätt att tänka på. Att överväga liksom att ändra på rätt sak istället för rätt sätt. Sen är det ju liksom en grej som vi pratade om i förra avsnittet, eller så här, att jo, men pengar på bankkonto försvinner till inflation, och liksom när ska jag gå från bankkonto till räntefonder? Att jag lånar ut pengar till svenska staten eller amerikanska staten. Och då konstaterade vi någonstans att vid 3 år så skedde det här liksom skiftet, att det blev mer lönsamt med räntefonder än bankkonto. Mm. Och då har vi de här exemplen utgått från att pengarna är på ett bankkonto med 0% ränta. Och då kan vän av ordning invända så här, ja fast om jag hade haft pengarna i en räntefond från början och sen skiftar jag från räntor till aktier, då ska jag ju ha en högre avkastning. Och ja, det sättet blir lite bättre, att istället för att ha en underprestation på 2-4% så får man en underprestation på 1-3%.
Mm.
Så att det är bättre, och i fallen att jag kommer misslyckas, eller inte misslyckas, men jag får en sämre avkastning med att sprida ut i 7-8 av 10 fall, så kommer jag bara få en underprestation i 6 av 67 av 10 fall. Ja. Så det blir lite bättre, men jag påstår att detta är återigen en sån här nyans som skapar mycket jobb, men som liksom bara marginellt förbättrar siffrorna. Och jag vet inte någon som gör detta, alltså... Jag har aldrig träffat någon som har sagt så här, vet du vad, jag har investerat de här i 100% räntefonder och nu tänkte jag balansera om till aktier. Utan alla kommer från stående i situationen så här, jag har pengarna på ett bankkonto för jag har fått ett arv, jag har sålt huset, jag har fått pengar för mitt företag, vad ska jag göra nu?
Mm.
Men så att vi har tagit upp det, ja det är bättre att, om jag har långsiktigt, att lägga in dem på räntefonder. Men det är liksom så här, delvis. Bra. Vanguard skriver så här. De tar ju den emotionella aspekten. De har inte alls det här resonemanget som Nick har. Så därför var det så här, kudos till Nick som var så här, sänk risken istället.
Yeah.
Så här skriver Vanguard, för de fokuserar på de två olika sätten bara, inte att du ska göra rätt.
Mm. If the investor is primarily concerned with minimizing downside risk and potential feelings of regret resulting from lump sum investing immediately before a market downturn, then DCA may be of use.
Och då är det dollar cost averaging, alltså sprida ut över tid.
Mm. Of course, any emotionally based concerns should be weighed carefully against both. One, the lower expected long run returns of cash compared with stocks and bonds. And two, the fact that delaying investment is itself a form of market timing, something few investors succeed at.
Ja. Jag upplever så här, det är ganska tydligt. Mm. Det är inte så, oh, det beror på, men alltså, det är ganska tydligt. Den vanligaste invändningen till det här som jag brukar få, eller vanligaste fråga så här, Jan, jag fattar, det där fungerar bra i normala tider, men nu när börsen är på rekordnivåer, då är det annorlunda. Nu är det kanske inte ett problem just nu, maj 2022, men eftersom jag vet att folk kommer att lyssna på detta avsnittet om 3-4 år, så kan man ta det annorlunda. Och då tänker jag två grejer. Det första är att det är naturligt för börsen att vara på topp, att vara på rekordnivåer. Det liksom ingår i att vara börs och att något ska stiga över tid. Vi har en förväntning om att börsen ska stiga över tid, och då betyder ju det att vi kommer nå nya liksom, toppar. Och det finns en, liksom här, en graf mellan då amerikanska börsen mellan 1900 och 2016 där man har liksom markerat de här olika topparna. Och jag tror att bara de senaste 10 åren, mellan 2010 och 2020, så hade vi över 200 toppar, nya toppar. Och statistiskt så tror jag att det var Arne Talvin Kavastup som räknade ut att på den svenska börsen ett rekord följs i genomsnitt av 42 nya rekord.
Ja.
Och det är inte liksom intuitivt, utan ofta tänker vi med börsen så här, ja, men när vi är på ett rekord, ja, det var tåget har gått från stationen. Jag skulle ju varit med innan det blev ett rekord.
Det är också för att jag upplever det som att om man nu läser finanstidningar och media så är det ju jämnt att vi är på börsrekord eller någonting extremt vill de få det till.
Ja, det är ingen som skriver så här, det är en ny rekordnivå, det är helt normalt, det är så.
Nej,
som det ska vara.
Utan då är det liksom det här narrativet att nu kan det gå ner.
Ja, för nu är det på tåg, upp som en sol, ner som en pannkaka.
Och jag är jättetrött på det. Jag läser inte ens sådana artiklar överhuvudtaget.
Nej, så att jag vill bara liksom så här, det är normalt för börsen att vara på topp.
Mm.
Men då kan man ju säga så här, okej, men Jan, det är inte bara på att den är på topp. Det är så här, okej, värderingarna kan vara höga. Liksom att investerarna är riskvilliga och villiga att betala mycket pengar för de underliggande tillgångarna. Och då finns det ett mått som heter CAPE, nu uttalar jag det för jävligt, men alltså så här, Cyclical Adjusted Price Earnings nyckeltal, alltså justerat PE-tal. Och då mäter man det, och detta är ett tal mellan 0 och 45. Jag tror att det aldrig har varit under typ 5. Och det har typ aldrig varit över 45. Nej. Och det är ett mått på hur mycket du betalar för en krona vinst i en aktie. Så om CAPE då är 10, så betyder det att du betalar 10 kronor för att få en krona i vinst. Det vill säga att du har fått tillbaka hela din investering på 10 år i form av vinster. Men så efter 10 år så har du liksom fått tillbaka allt du har investerat.
Ja.
Men så att det är ett mått på hur länge behöver jag vänta på att få tillbaka min investerade peng i form av det. Och då kan man mäta detta för enskilda bolag, och man kan mäta det för liksom börsen i gemen. Och då finns det en forskare som heter Robert Schiller som mäter detta, och man kan ta fram och så plotta detta. Och någonstans, jag tror att normal snittnivån är väl någonstans mellan 15 och 20, brukar man säga att det är normalvärderad. Och det man kan säga att alltid innan börsen har kraschat, så har den till exempel då svarta tisdagen 1929, då var den här nyckeltalet 30. 2001 så var nyckeltalet typ 43. Och nu den senaste, innan vi hamnade i 2022, så tror jag i 2021 så låg vi runt 30. Mm. Så att då kan man ju säga så här att börsen är ganska högt värderad när vi har de här höga nyckeltalen.
Yeah.
Men å andra sidan, till exempel så här, om man kan inte bara, detta är återigen ingen guldmagisk kula, för att till exempel det här nyckeltalet 2010 så var det 15, och sen har det ökat, dubblats de kommande 10 åren. Så man kan inte säga så här, nu är det över 20, nu skiter jag i det. För då kan man vänta i många år innan det kommer tillbaka under 20. Är du med? Så att det är inget att spekulera. Ja. Men det ger i alla fall ändå ett mått på, är marknaden billig som helhet eller är den dyr? Är du med? Kan säga som ett exempel, Tesla har ju från tid till annat varit haft en sån här P-tal på över 200. Så att om du har investerat en krona, eller så här, om du har köpt aktien, så behöver du vänta i 200 år innan du har fått tillbaka pengarna på de vinsterna de har rapporterat.
Mm.
Så det visar liksom att Tesla, det är en anledning man för många inte gillar Tesla, liksom för att det är väldigt högt värderat.
Ja, man vill inte gå in och köpa
det. Nej. Ja. Sen kan ju bolaget öka sina vinster och växa jättemycket, då minskar ju det över tid. Men skitsamma, det är detalj.
Mm.
Det som var spännande är då att Nick hade räknat på det här och så delat upp det i fyra perioder. Det vill säga, han har tittat, vilken metod är bäst? Sprid ut över tid eller köp på en gång? När det här KAP är under 15, när det är mellan 15 och 20, när det är 20 till 25 eller över 25. Men så han har delat upp till fyra så här, superbilligt, normal låg, normal högt och högt.
Ja. Yeah.
Och så tittar han på underprestationen, och det som var intressant var att det var en underprestation på spridd ut över tid gentemot investerat på en gång i alla fyra perioderna.
Oavsett hur dyr,
oavsett vilken marknaden, värdering det var på marknaden, oavsett om marknaden var billig eller dyr. Såklart är marknaden billig, så får du en högre underprestation. Alltså det är ju sämre att, eller så här, för att det ska bli logiskt. Det är mycket smartare att investera allt på en gång när marknaden är billig än när marknaden är dyr.
Mm.
Men det är ändå bättre att investera allt på en gång när marknaden är dyr än att sprida ut över tid.
Ja.
Är du med? Och antalet då månader där det liksom underpresterade är fortfarande, ligger på ungefär att i 70% av fallen är det bättre att köpa allt på en gång.
Mm.
Så det skilde inte så mycket. Sen ska man också säga så här, att här blir det också problem med population. Mm. Alltså det är inte så ofta börsen har varit värderad över 30, så vi har inte supermånga datapunkter, så man får ta detta med en nypa salt. Men återigen så blir det intressant att vi har innan tittat på olika marknader, olika tidsperioder, olika geografier, olika tillgångslag, och det har hållit resonemanget. Nu tittar vi från ytterligare ett perspektiv. Vi tittar om, är den marknad jag tittar på billig eller dyr, eller lågt eller högt värderad, och det funkar även i det perspektivet.
Yeah.
Bra. Så att det var egentligen det nördiga, och sen så tänkte jag faktiskt en liten sån här tankenöt eller tankespjärn. Och det var ju när vi intervjuade finansiella rådgivaren Henrik Tell, som har drivit ett företag som heter Effektiv förmögenhetsförvaltning. Han är väldigt, väldigt duktig. Då hade han en helt annan approach på det här problemet.
Mm.
Som var mer, liksom, han är också så här supersmart. Då var han så här, Jan, du vet, du kan ju omformulera frågan. Och så var jag så här, vad menar du? Jo, men då säger han så här, lek med tanken att du har fått det här arvet. Och istället för att du har fått 100 000 kronor på ett bankkonto som du nu ska investera, låt oss leka med tanken att de redan du ärvde dem i investerat skick.
Ja, ja.
Alltså att du ärvde dem på Lysa, redan investerade. Och då frågar han liksom så här, så vi ändrar den för tankeexperimentet. Skulle du då, om du då har bestämt dig för att du ska sprida in pengarna över tid för att det är det som emotionellt känns bäst för dig, hade du då tagit ut alla pengarna från Lysa till ett bankkonto för att sen sprida ut dem på Lysa över 12 månader? Är med? Eller om du liksom hade fått med, hade du sålt av de aktierna eller den tillgången du nu har fått för att sprida ut den över tid?
Men den är ju redan inne.
Ja, exakt.
Ja.
Och då hade man inte gjort det.
Nej, det hade man inte gjort.
Och det är ju detta som är ironin. De flesta svarar precis så som du. Nej, de är ju redan investerade. Varför ska jag ta ut dem och återinvestera dem?
Mm.
Och då visar det sig att vi är ju inte rationella. För att då gör vi skillnad på inte det som egentligen är slutmålet. Hur ska pengarna vara investerade? Så hur går vi från läge A till läge B? Hur når vi läge B? Utan då bör vi titta på liksom så här vägen dit. Och då påstår jag att vägen dit blir irrelevant. Eftersom jag i det ena fallet säger så här, vet du vad, det är skitviktigt för mig, jag vill sprida ut över tid. Och i det andra säger så här, vi står redan i målet, då är de ju redan investerade. Då har jag redan nått målet och då behöver jag inte gå vägen.
Mm.
Med. Och då blir det ju dessutom alltså att det antyder ju att den här lampsam att investera allt på en gång är bättre. Är med, för de är ju redan...
Så det är någonting där som...
Ja, men det är en tanke...
100 000 som förra veckan sattes in.
Nej, men du får ett arv.
Jag säger ju det, att det var bara en vecka sedan han satte in dem, eller hon.
Ja.
Och sen så har jag fått då arvet.
Ja.
Så de har inte ens varit inne så länge. Ja, jag skulle ändå inte tagit ut dem och bara funderat över läget.
Nej.
Alltså, för man tänker annars så, men de är redan där inne och de har varit där ett tag säkert och fått liksom vara med om upp- och nedgångar. Men det spelar inte heller någon roll hur länge de har varit inne. Nej.
Och det är därför jag menar, det är därför detta är
så liksom komma runt den här
tankenöten. Ja. Liksom, så att detta är ett annat sätt. Och svarar man då nej på denna frågan, att om du hade fått pengarna redan slutinvesterade, skulle du då sålt av dem för att komma tillbaka till den investeringen? Om svaret på den frågan är nej, så antyder ju det att du borde göra en engångsinvestering för att nå det målet, än att sprida ut över tid. Så det är liksom ytterligare en aspekt. Vill man ha någon att bolla detta med, så brukar jag rekommendera att antingen prata med Henrik Tell, eller Småspararguiden är också liksom ett stort fan till dem, eller Rickard Nylund. Vi har en lista med finansiella rådgivare på forumet. Och sen så tänker jag att eftersom detta ändå är relativt kort, vi är fortfarande under 1,20, så tänkte jag att lite överkurs.
Lite överkurs.
Där fanns Gerstein och Fischer, som var någon, jag tror att detta var ett finansbolag, att det inte är två forskare. Skitsamma. Gerstein och Fischer, de undersökte det de kallade för momentum DCA. Det vill säga att okej, jag sprider ut över tid, men jag liksom jag pimpar upp det under tiden.
Spännande. Hur gör de det då?
Jo, men då säger de så här. Okej, jag investerar, jag sprider ut över tid, men har marknaden gått upp i januari? Så när jag tittar på januari gått upp, ja, då investerar jag 20% mer i februari. Och sen när jag ska investera i mars, så tittar jag på februari. Gick februari också upp, ja, men då investerar jag 20% extra.
Ja, berätta alltihop. Jag känner redan så att jag tycker det verkar konstigt.
Nej,
och det är det kanske inte.
Nej, alltså det är egentligen bara så att jag sprider ut över tid, men jag skruvar upp volymen och marknaden har gått bra, och skruvar ner volymen och marknaden går dåligt.
Men jag fattar inte, ska man köpa dem mer när det har blivit dyrare och mindre när det har blivit billigare?
Ja.
Varför inte tvärtom?
För att de säger så här, alltså att det är det som är det här momentum, att går marknaden upp så kommer den sannolikt fortsätta upp.
Ja,
går den ner
okay.
så kommer den sannolikt fortsätta ner.
Okej, ja, men det köper jag.
Ja. Så att man utnyttjar liksom trenden eller rörelsen eller momentum. Det finns
absolut.
Lång diskussion.
Absolut, liksom den heter momentum DCA.
Så att man investerar helt enkelt. Har marknaden gått upp så investerar du mer. Har marknaden gått dåligt så investerar du mindre. För då får du det här känslomässiga så här. Och nu har marknaden gått ner, nu är jag lite smartare, för nu investerar jag lite mindre, nu har marknaden gått upp.
Ja, det är klart
upp.
Att detta är överkurs. Jag hade ju aldrig gjort detta.
Ja.
Och, men det är säkert smart.
Ja, och när de tittade på detta, så visade sig detta att detta gav ungefär 2% bättre avkastning än att liksom
bara
sprida ut
över tid. Men det är ändå rätt bra ju.
Ja, absolut.
2%, det ska man inte förakta.
Ja. Mm. Så att liksom detta var ju liksom ett försök till att kombinera det, liksom det rationella sparandet med det irrationella beteendet. Så jag tyckte ändå så här, det var en liten överkurs.
Kudos till dem.
Två minuters överkurs. Ja. Liksom. Sen tror jag inte det, jag känner ingen som har gjort detta, jag själv pallar inte. Jag har så här automatiskt månadssparande.
Men om du skulle få en stor klumpsumma pengar, du skulle göra
jag tror,
på detta sättet.
Jag tror
har du inte känt dig smart ändå?
Nej.
Nej?
Nej, jag tror att, om jag ska säga så här, handen på hjärtat, så tror jag att de fem frågorna vi tog i början med JFB hade nog avgjort mer för mig. Alltså så här, att om jag har, att jag hade nog, beloppet hade nog varit en avgörande faktor för mig.
Ja.
Att okej, har jag 1 miljon investerat och jag får 100 000, då är jag så här liksom, fuck it. Alltså,
in med det.
Mm. Men du vet, har jag haft 1 miljon investerat och jag hade fått 10 gånger det beloppet vi har idag, det hade ju varit jobbigt. Det hade jag nog spritt ut över flera år eller över en längre tid. Så att jag fattar att jag är irrationell.
Vi får prata om det ifall det händer, Jan. Du är ju utanför marknaden.
Ja, ja.
God damn it.
Ja, absolut. Men jag har ju sett, alltså så här, jag har ju sett hur jag har reagerat i nedgången. Det pratade vi om i Moa med Moa om förra avsnittet. Så att jag är ju lite dum i huvudet. Mm. Bra. Så sammanfattar vi, matematiskt, statistiskt så gäller att det är bättre att investera allt på en gång, och det gäller i princip för alla tillgångsslag, alla marknadslägen, alla tidsperioder, alla värderingar. Så att det är inget snack om saken. Dock förutsätter detta att man inte freakar ut, att om jag har investerat att jag tar ut pengarna.
Ja,
så
att det man bygger inte tar på, ut dem, nej. Man kan freaka ut men inte ta ut pengarna.
Ja, så att det bygger liksom på erfarenhet och så här. Mm. Att i princip, om vi tittar rent av maxa avkastningen, maxa pengarna, så är i princip den enda gången det inte är lämpligt att lägga in allt på en gång i en nedåtgående marknad. Och vi har att marknaden går, tenderar att gå upp, det är vår förväntning. Mm. Men det gäller ju liksom att göra rätt sak på rätt sätt. Och jag, från och med idag så kommer ju min rekommendation att vara att tvivlar man, så tycker jag att man ska överväga att man sänker risken på sitt slutläge snarare än att man sprider ut över tid. Och att liksom sedan då balansera upp det, risken över tid. Att okej, men jag tänkte att jag skulle ha 100-0, alltså 100% aktieindex global, till att jag säger att jag kör 50% aktieindex och sen 50% bankkonto. Och sen säger jag, okej, men nästa år kan jag gå till 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 100-0. Mm. Att då har jag den här tiden att lära mig snarare än att ha massa pengar på sidlinjen och tänka att jag ska sprida ut över tid. Då tar jag liksom mindre risk. Bra, det var det jag tänkte att vi skulle ta idag faktiskt. Vad tänker du? Är det något du tar med dig från avsnittet?
Alltså att det blir alltid någon slags metadiskussion inne i mitt eget huvud på hur mycket människor har fightats denna frågan och försökt hitta vägar framåt och genom och med någonting hälften det och hälften det. Liksom.
Ja. Ja.
Det är ju spännande att det är en sån, det är svårt att ta beslut.
Ja, ja precis. Nej, men jag,
vad tar du med?
Nej, men jag tar med mig två grejer. Alltså det som vi sa när vi började den här Just Keep It-serien. Det är Just Keep Buying-serien. Att det är inte så ofta det längre blir så här, åh, du vet, detta var helt nytt. Detta har jag aldrig tänkt förut. Det har revolutionerat mitt sätt att investera. Det har inte hänt på flera år. Däremot så är det de här nyanserna, de små detaljerna. Det som stack ut för mig när jag läste det här kapitlet i Nicks bok, det var två grejer. Det var det här med att det gällde för alla tillgångsslag, inte bara för aktier. Och hans resonemang att sänk risken istället för att välja ett suboptimalt sätt. Att göra rätt sak istället för göra rätt sak, fokusera på att göra rätt sak istället för att göra fel sak på rätt sätt. Så det gillar jag. Och sen gillar jag Nestors kommentar som är någon så här grundad down to earth. Detta
från verkligheten.
Detta är min erfarenhet som 30 år som bankrådgivare, som jag tyckte var väldigt fint.
Mm.
Grymt, jag tänker att vi avslutar där. Lite korta avsnitt idag. Nästa vecka så tror jag att det blir lite roligt. Då jag ska se om jag kommer kunna göra det här kapitlet rättvisa, att även liksom inte ens Gud slår liksom regelbundet månadssparande. Bra, nej, men då tänker jag att tack så mycket till dig som har lyssnat och tittat. Och är det så att du har någon fråga, för det kan fortfarande vara så här, men hur ska jag tänka? Ställ frågan i forumet. Vi är massor av människor där som älskar att diskutera och vi blir alltid glada när det kommer in någon ny fråga där vi kan liksom hjälpa till och diskutera och liksom hamna i detaljer. Och naturligtvis återigen tack till dig på Patreon i communityn som gör de här avsnitten möjliga. Det är tack vare dig.